Vet inte hur din vecka har varit, men själv hoppas jag på en bättre vecka nästa vecka. När jag var på en operation för ungefär lite på en vecka sedan och haft ganska mycket så smärta efteråt. Så om jag ser något väldigt konstigt idag så beror det bara på min medicin jag går på. Hörrni, jag lägger och mediterar mitt under mina smärtvågor på lite olika saker. Vad som är viktigt i livet, vad man borde prioritera, vad som ni borde prioritera, vart församlingen borde gå, om Jesus borde komma tillbaka eller inte. Sådana saker som man vanligtvis gör då när man har mycket smärta och flummar på. Och ett sådant tips jag skulle ge som inte har så mycket med själva predikan att göra, men ni får det som bonus. Så skulle jag säga att det är tre relationer som du alltid bör prioritera. Och när jag säger prioritera så säger jag att din hobby, ditt jobb ska aldrig bli viktigare än något av de här tre relationerna. Inte heller din tjänst för Gud. För det första, relationen med Gud bör du alltid prioritera. Jo, men tjänsten för Gud är svårt, inte bla bla bla. Jo, jag menar att det du gör för Gud får inte vara viktigare än relationen med Gud. För det andra, ska du alltid prioritera den som din jämlike. Om du har en fru eller en man eller en annan person som du tillbringar ganska mycket tid med. Det måste alltid prioriteras. Och sättas först när du planerar din kalender, så sätter ganska tidigt in där dejt med frun eller mannen. Ni dejtar väl varandra? Två stycken här inne gör det. För det tredje, så ska du alltid prioritera dina barn. Eller om du är ett barn, era föräldrar. Tänkte på det när jag gick hem och träffade min kära mor häromdagen. Vi har åt tillsammans och min fru kan intyga, det finns ingen som jag flippar och skrattar så mycket med som min mor alltså. Och jag vill bara säga att de här tre relationerna är viktiga att vi alltid har på koll här i församlingen. För Gud värnar om de här sakerna. Han värnar förstås om relationen oss och honom. Han värnar om att vi ska ha fungerande äktenskap och relationer i församlingen. Han är också vet en mån om att relationer barn-föräldrar alltid ska ha fungerande. Så låt aldrig ditt jobb, dina hobbyn, din tjänst ät upp någonting av de här dessa tre saker. Det är extremt viktigt. Du är inte predikan om du går här ner. Hör ni en bonuspredikan på det då? Jag har ett tema som heter Från härlighet till härlighet. Tyckte det passar ju bra när jag låg där och ojade mig. Och jag hittar bibelstället från Kolosserbrevet 1 och några verser där i. Och vi läser i Jesu namn. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, först född, före allt skapat. Du i honom skapade allt i himlen och på jorden. I det synliga och det osynliga, trons furstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är före allting och allt består genom honom. Och ur det då så jag lyckas ovanligt en skull hitta några punkter som jag skulle vilja dela och kasta på er. Så får ni pröva det och se att det var nog ganska bra det där. För det första så vill jag påstå och börja med ett utlåtande om skapelsen. Och jag kallar det skapelsens triumf som ett verk av Gud själv. Allt i honom skapades, allt i himlen och på jorden, säger Paulus i den första versen. Och Bibeln, jag vet inte om du någon gång har observerat, det finns ett gamla testamente. Vi pingsvänner på något sätt hoppar över det ibland, men det finns nu någonting som heter gamla testamente. Och i gamla testamentet finns någonting som heter första mosebok. Och i den första moseboken finns ett kapitel 1. Och där någonstans så står det att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och sen så avslutas det senare med orden. När han har skapat allting säger han. Och han såg på allt som han hade gjort och se. Det var mycket gott. Och jag skulle påstå så här i början. För jag tror ibland vi i speciellt den pingskarismatiska rörelsen. Vi tycker om att tala om frälsning. Det tycker jag också om att tala om. Men ibland har vi en tendens att glömma vissa viktiga vitala delar i vad vi kallar evangelium. Evangelium betyder de goda nyheterna. Och jag tror att de goda nyheterna, om vi ska förstå dem, så måste man börja från början och dra hela snöret in i himlen, som vi pingstvänner tycker mycket om att tala om också. Och av allt som Gud skapade, eller allt som Gud skapade, så var gott. Så säger Bibeln. Det är väldigt intressant att se när man läser många av de här gamla testamentliga, ska vi säga, profilerna. Jag tänker på David, jag tänker på Jesaja, Ezekiel, Jeremia, till och med en namnförslag, någon som väntar barn, Habakuk. Så ser man att de riktigt på något sätt är euforiska och på något sätt ska försöka beskriva Guds väldighet. Så beskriver de mycket av vad de ser runt omkring sig. De ser himmelen som Gud har skapat, de ser stjärnorna, de ser bergen. Alltså, när man ska beskriva Guds rike så använder många gånger de här stora profilerna dessa naturella beskrivningar av Guds härlighet. Och till exempel då David då beskriver storheten av Gud, så väljer han att formulera sig så här. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. På samma sätt hör vi änglarna basunera ut i Jesaja 6:3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Inte himlen, jorden är full av hans härlighet. Och det proklameras gång på gång över att det som det Gud skapade, det är någonting som är positivt. Ja, men synden, odjävulen, bla bla bla. Jo, han är dum. Men det som Gud skapade, det är någonting positivt. Du och jag, vi befinner oss i en värld, ja, den är befläckad, vi kommer snart i det. Men det som Gud har skapat, det som har tänkt och planerat, det är någonting som är positivt. Och det är också dig och mig. Det innebär också, lyssna, tycker jag är ganska fint sagt, nästan Facebook-material. För det innebär att också du och jag är skapade med en enbart positiv tanke. Och så när Gud formade världen och la lite DNA i den ena, tänkte sig spermien efter den andra, får man säga sånt, när jag gjorde den. Så innebär att han gjorde det med positiva tankar. Alltså han formade oss i moderlivet, när han på något sätt hade en tanke att planera ut vår framtid som står i Jeremia, så hade han en positiv tanke om oss och vår framtid. Att du existerar, det är goda nyheter för den här världen. Alltså det är inte, jag gråter inte för att du finns. Och Gud gråter ännu mindre för att du finns. Han till och med har flaggan på helstång varenda dag för att du existerar. Så glad är han. Jag tror att till och med ska bjuda dig på tårta när du kommer hem. Alltså, när Gud skapar världen och den här jorden, så har han positiva tankar. Och Guds skapelse i sig är någonting som är positivt än idag. Och vi ska komma med till det om en liten stund. Att det kan hända att livet har stött emot oss på sådant sätt att vi inte upplever det så jättepositivt. Jag har varit där någon gång själv. Men Guds tanke med oss är att vi är skapade med en positiv grundtanke, och inget, och lyssna, det är ganska viktigt för dig och mig, förstår det här, att inget av våra liv är meningslöst. Det finns inga meningslösa liv, är min lilla uppfattning, när jag läser Bibeln och när jag söker honom och jag ber till honom. Man själv kan uppleva det, jo, våra känslor är inte alltid Guds tankar, det finns ibland en liten skillnad där de emellan. Men min känsla när jag läser Bibeln, när jag studerar hans ord, när jag mediterar i bönekammaren, så får jag en känsla av att varenda liv som Gud har planterat på den här jorden, det finns positiva förutsättningar för oss var och en på hela det här klotet. Så för det första då, skapelsens triumf, det är Guds mästerverk. För det andra då, syndafallet, då ska jag säga syndafallets förgiftning. Jag går baklänges i den här bibelversen, börjar vers 16, sen går till 14b, sen 14a, slutar med 13. Men då står det då att Jesus dog, men för vad då? Jo, för våra synder. Någonting vi har åstadkommit, någonting vi har gjort. Förra veckan då när jag var på en operation som blev lite mer komplicerad än vad jag hade hoppats på, som ledde då till att jag sista nu 9 dagarna kämpa på med ganska obeskrivlig smärta. Med min tidigare erfarenhet av smärta så fick det mig att ligga och fundera mycket på livets ofullkomlighet. Så man blir så poetisk när man är sjuk, kanske borde bli lite oftare. Men då slog det mig att som människa var jag fortfarande samma person som jag var tidigare innan den här sjukdomen, den här smärtan inträffade mig. Men sjukdomen, smärtan, begränsade mig. Den fick mig att inte kunna göra allt som jag ville göra. Den fick mig inte att känna allt som jag ville känna. Och den fick mig att känna allt som jag inte ville känna. Och den gjorde mig väldigt obegränsad till naturen. Och på samma sätt tror jag det också med den här synden som smyger sig in i våra liv. Den får oss att bli någonting. Den får oss att fungera på ett sätt så som det inte är tänkt att vi ska fungera. Den på något sätt kommer in, invaderar oss, förstör, härjar och gör allt annat än vad den borde göra med oss. Men personen, vi som människa, är fortfarande likadana, lika värdefulla. Trots att denna sjukdom, denna synd har kommit in och ibland infekterat och tagit sitt grepp om oss, så minskar ju inte vårt värde, men det kan begränsa oss i hur vi lever. Och framförallt ta bort den här friheten som Gud vill att vi alla ska leva i. Och friheten som finns numera enbart i Kristus. För då vi läser om synden i Bibeln så observerar vi alltid att det är någonting som människan ställer till med. Och lyssna noggrant nu med dina öronsnibbar. Att det verkar drabba vem som helst. Till och med de människor som Gud talar väldigt gott om. Alltså när man läser Gamla testamentet ännu, ursäkta relaterat till den boken eller den böckerna, varför jag själv håller på där för tillfället. Så läser jag om till exempel 2 människor som Gud på något sätt tycker är extra nice. Alltså fina typer det här. För det första Mose. Det finns ingen som är lik Mose, står det. Han är känd i alla mina rum. Alltså jag hoppas att jag är känd i ett av Guds rum. Men han var känd i alla rum. Att någon profet så talar någon dröm och någon syn, men så gör jag inte med min tjänare Mose. Allt har jag låtit honom veta, förklarar, talar i klarspråk, öga mot öga, ansikte mot ansikte. Det var en sån Mose. Och Mose, mördaren, lögnaren, filuren. Samma med David. Efter Davids bortgång så alla kungar så fick en som de alltid jämfördes med. Det var alltid David. Han gjorde gott likt kung David. Han gjorde inte gott. Han gjorde inte så gott som kung David gjorde. Att han, David alltid någon sån här form av, ungefär när tänkte sig Stefan går bort så började jag jämföra mig. Sen kom pastor Anders. Han var inte ännu lika bra som Stefan. Och så vidare. Men trots dessa storheter, om vi kallar dem så, i Guds rike, så följde de pladask för synden i det här och där. Och det får mig att fundera att synden verkar drabba även den bästa. Den verkar drabba till och med vem som helst. Det är som om syndens, ska vi se, synden har planterats in sig i vårt DNA. Alltså i vår grundmekanism, i själva kroppens, människans natur. Att oavsett om vi vill det eller inte så finns det där. Och allt detta spårar vi till en tid efter skapelsen då Adam och Eva förde in detta gift in i mänskligheten. Och vad har då detta gift ställt till med för dig och mig idag? Jo, det är ganska enkelt att se när vi läser omkring oss här i världen. Jag menar inte hela världen är dum, men ganska mycket i världen är dum. För genom synden så inträffade det att människans relation med Gud bröts. Och hennes roll i skapelsen gick från att vara dess vårdare till att man istället för egoistiska bruk började använda den. Och spåren ser vi tydligt runt omkring oss i världen än idag. Jag läste häromdagen bara att 85 människor har tillsammans mer pengar än 3,5 miljarder människor. Så 85 människor tillsammans har tillsammans lika mycket pengar som hälften av världens invånare. Det verkar som om egoismen styr. Och det är lätt hänt att det blir så. Då istället att ha Gud som Gud så har vi satt oss själva på tronen. Där vi sitter samtidigt som vi långsamt blir förgiftade till döds av synden. För det blir så. Jag vill säga det nu bara ärligt, om man får ärlig en kyrka. Att så länge vi själva sitter på tronen så kommer synden att regera i ditt och i mitt liv. Ända tills Gud får bli den som styr så kommer Guds rike att styra ditt liv. Men så länge du själv sitter där och ska styra och bestämma över allting som du gör och tänker och är och lever så kommer du tillåta att synden styr dig istället för att tillåta att Gud styr dig och ditt liv. Men då nu för att inte alla ska stå åt samvete så länge till så är det viktigt att komma ihåg att på samma sätt som sjukdomen satte mig ur funktion på samma sätt som synden har förgiftat människan så är det inte människan som är problemet utan synden. Alltså det är inte fel på dig. Det kan vara fel på någonting i dig men det är inte fel på dig. Du är lika fantastisk, du är lika bra. Du kan få en like av mig på Facebook när du kommer hem om du riktigt vill. Men hörni, för jag har en poäng nämligen. Därför en liten introduktion här på två punkter när jag vill tala om skapelsen och syndafallet. Men nu kommer till två extremt viktiga punkter. Och för det första, segern på korset. Som jag vill kalla såväl människans som skapelsens triumf. Paulus fortsätter att basunera ut så här att i honom är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. I fredags när jag ojade på där i 7 dagar och tyckte mest synd om mig själv och tyckte att Jesus kunde komma tillbaka ganska mycket snabbare än vad han nu tydligen har tänkt. Så ringde jag upp en läkare för redan fått 2 olika receptmediciner som skulle tydligen hjälpa min smärta men som jag tyckte inte hjälpte någonting alls. Men så i fredags så ringde en ny kirurg och så frågade hördu och så förklarade jag min situation. Och så förstod han tydligen mig. Tänk att det finns en sån som förstår mig. 233 år. Nej, nu finns det några annars också. Hej på er. Men han förstod min situation och så skrev han ut en medicin till mig som till min stora förvåning. Jag hade inte tänkt ringa till Stefan och säga att jag tar inte den här predikan för vi inte är så klara av den. Men till min stora förvåning så började den här medicinen fungera på en gång. Och lite på det samma sätt med oss och med synden. Så ibland är det så att vi ligger där hemma och tycker synd om oss själva. Och så försöker vi det ena och det andra. Vi går på meditation som är så populärt. Man ska yoga sig och man ska hålla på med det ena och andra. Man ska hitta harmoni och man ska klättra på någonting som heter karriärstege. Och man ska resa jorden runt och bo bara på 7-stjärniga hotell. Och man ska äga kor och hästar. Då på något sätt tror man att man finner harmoni. Tro mig, de där hästarna dör en dag. Och min övertygelse är att det enda som kan ge dig och mig harmoni i den här världen är att vi får möta honom som tog våra synder ifrån oss. Som den människan som kan ta bort det här oket, det giftet från min kropp och säga jag tar det istället. Det är honom som vi kan sätta vårt hopp till och det är honom som vill också hjälpa oss. När Jesus dog på korset så sa han, det är fullbordat. I samband med hans död så händer en del intressanta såna här, vad vi kallar sammanträffanden. Jag skulle ta 4 av dem. Och nu blir det så teologi, men vi tycker om sånt här. För det första så vill jag bara snabbt ta upp att Jesus när han dog på korset så bar han en törnekrona. De törnarna är en återblick för syndens förbannelse i 1 Mosebok 3 och vers 18. När Adam och Eva syndar så säger han till Adam att tistel och törne så ska du få skörda när du gräver och håller på där på jorden och arbetar ditt anletes svett. Och den här törnen är en symbol på att nu kom synden in och började härja på i mänskligheten. När Jesus sa det fullbordat så dog han med den här törnekronan på sitt huvud som är en symbol. Och det är inte bara en slump, utan jag tror det är så. Att nu tog Jesus och dog för denna syndens förbannelse. Den bröts för mänskligheten. Att nu behövde inte bara vara törne och tistel när vi gräver, utan nu kan det komma med någon annan. Tänkte sig maskros också, men inte om det är något bättre det. Men de goda nyheterna är när Jesus dog för det första så bröt han syndens förbannelse. Alltså, det är alltså bra grejer det här. För det andra går de ganska snabbt igenom. För det andra så står det i Matteus 27:45 att det kom ett stort mörker över hela landet och det varade i 3 timmar. Från 6:e timmen till 9:e timmen. Vad hände vid 9:e timmen? Jo, Jesus gav upp andan och dog. Det betyder att när Jesus dog så bröt han mörkret över den här världen. Mörkret har rådit, Jesus dör, han bryter synden, man bryter också mörkret. Det står att mörkret for över hela landet. Den symbolen att fienden kommer, de försöker och de härjar, ibland härjar de än idag med dig och mig. Men när Jesus dog så bröt han mörkret. Så synden är bruten, mörkret är förskingrat och ljuset kan idag lysa över dig och mig på grund av vad Jesus gjorde. För det tredje så står det att förlåten, vad är det för någonting? Jag ska just förklara, bröts i templet. Det var det som separerade människor från rummet, det allra heligaste. Och som bara översteprästen en gång per år fick besöka för att försona människornas synder. Den här förlåten brast, det är en ganska tjock grej, men den brast. Så betyder det att Jesus betalade priset för alla våra synder utan att vi behöver göra någonting, alltså gärningsmässigt. Inga offer, inga sådana saker längre för att få förlåtelse. Vi behöver bara acceptera vad Jesus har gjort för oss. Så när den här förlåten brast och rämnade från toppen till botten så betyder det att du och jag får våra synder förlåtna av nåd. Inte någonting vi gör, utan vi får det gratis. Det är också goda nyheter. Jag vet inte om min röst är tillräckligt glad. Eller vad. Men alltså det är bra saker. Så för det första, syndens förbannelse blev bruten, törnekronan. För det andra, mörkret blev brutet när Jesus dog. För det tredje, förlåten brast i templet. För det fjärde, så inträffade en jordbävning och landet skakades. Och det betyder att nu tog Gud igen och visade världen att han genom Jesus Kristus tänker bereda ut sitt rike över hela världen. Han skakade om landet och visade på det sättet att jag tänker skaka om de här nationerna och göra någonting nytt från den här stunden. Och jag vill stanna och spinna vidare lite på den sista punkten, de sista få minuterna jag tänker hålla hypnotiserad av min gudomliga predikan. För jag tror någonting vi ibland glömmer och på något sätt inte tänker så mycket på så mycket som vi borde. Nämligen att Guds rike är mitt ibland oss. De frågar du, när ska Guds rike komma? Så svarar Jesus, Guds rike är mitt ibland er. Och lärjungarna fattar ingenting. Vad betyder det? De trodde att Jesus skulle träda in och antingen bli kejsare i Rom eller Jerusalem som sen skulle bli nya Rom. Eller att de alla skulle få med raserfart hem till himlen. Inget av deras inträffade istället. Så vill jag tala några minuter om punkt 4. Som jag på något sätt försökt formulera i stil med att människans omvändelse leder till att Guds rike utbreder sig på jorden. Alltså, vi har skapelsen som var perfekt och fin. Synden som kom in som giftet in i skapelsen, in i våra liv. Vi har nummer 3 att Jesus dog för våra synder. Han bröt förbannelsen, han bröt mörkret och han skakade om nationerna så att Guds rike fick ett sådant startskott. breda sig iväg. Och lyssna, det här är extremt viktigt. Paulus säger så här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och vad betyder det? Vad betyder det att han har fört oss in i hans älskade sons rike? Vad är det för rike? Är det himlen? Det är en del av riket. Men det är inte hela sanningen. Och det är det jag vill tala lite om. När Jesus sa det var fullbordat, så menar en del teologer att en återblick till vad Gud själv sa det då han skapade världen. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk och han vilade på den sjunde dagen från det hela verk som han hade gjort, står det i första Mosebok 2:2. Så han använde samma ord, fullbordat. Då nu Jesus har dött och försonat världen med Gud själv, finns det en vilja från himmelen att börja sprida Guds rike här på jorden. Här på jorden. Intressant när jag läser om Petrus när han kallas. På vilket sätt kallas Petrus? Jo, han kallas när han är ute och fiskar. Vad händer då? Jo, han skickar ut Petrus på mera fiske. Och vad händer? Jo, det kommer massa med fisk. Alltså, ett av de första miraklerna, eller det första miraklet som Petrus fick vara med om, det är en vardaglig situation mitt på hans arbetsplats, där han arbetar som en normal människa som du och jag. Och mitt där i den normala vardagen så dimper Gud ner med sin härlighet och gör någonting genom hans vanliga händer och fötter som leder till, inför åsynen på människor, att han själv omvänder sig och kommer till honom. Och en intressant aspekt som vi många gånger glömmer bort är att då Jesus lär oss att be, så säger han: kom med ditt rike, ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ske din vilja på jorden och inte i himlen bara. Eller som den är i himlen. Så många som känner mig, så jag var en sån klassisk eskatologisk pingstvän. Så jag vet inte om jag är pre- eller efter sådana 20 dagars vånda pingstvän, men en sån där som snabbt vill ha hem till himlen. Gärna jättesnabbt. Jag kan se på min mentor nicka, nickar samförstående med mig och tycker slut med sånt. Och, men när jag läst Bibeln mer och mer, så förstår jag att min roll, mitt uppdrag, så finns också här på jorden att sprida Guds rike där jag står med mina två ben. Där jag går med de samma två benen. Och ibland hoppar jag även med dem när jag är riktigt glad. Och en Guds tanke är nu att då Jesus har triumferat på korset, så är det att hans rike ska börja spridas på jorden och Jesus ska bli kung här på jorden. Man ser det också på Jesus eget liv. Han gick ju inte omkring och slängde upp människor i himlen. Utan han gick omkring och botade människor på jorden. Han gick omkring och gjorde under på jorden. Han gick omkring och mättade de hungriga på jorden. Han gjorde massa saker på jorden. Det betyder att du och jag, vi har ett uppdrag som, ja, vi ska till himlen och det är skönt och fint och fantastiskt. Det är ju alltså det bästa man kan få här, uppleva någon gång. Men innan vi är där, kära vänner, så tror jag att det finns ett kall från himmelen att du och jag ska göra någonting där vi redan är. Där vi ska gå omkring som ambassadörer för Gud själv och sprida Guds rike där vi går framåt. Och hur gör man då det? Jo, jag har en par korta grejer om det. För det är intressant att träffa på människor som har mött och kanske ibland också förhoppningsvis omvänt sig till Gud. Det är som om det sprider runt sig små riken av Guds rike här på jorden. Det är snälla, det är generösa, det bryr sig om sina medmänniskor, det hjälper till om någon behöver hjälpa till, med mera. Allt detta är ett tecken på att Guds rike nu sprids på jorden. Då vi har mött honom så föds det automatiskt en längtan att börja göra gott. Plötsligt finner vi den som har hatat sina föräldrar en inre längtan att försonas. Plötsligt blir den girige generös mot den hemlöse. Och plötsligt tar mobbaren kontakt med sina offer och ber om förlåtelse. Guds rike har nu tagit plats här på jorden. Ibland har vi en tendens, kära vänner, att bli så där vad vi kallar i mina led överdrivet andliga. Det är bra att vara andlig, tycker jag om det ibland. Ganska ofta. Men vi behöver inte överdriva. Alltså det kan vara bra att be hårt och länge. Men det är bara ett sätt att sprida Guds rike här på jorden. Ett bra sätt kan också vara ibland att besöka den ensamma som kanske inte har så många vänner. Eller grannen som du ännu inte vet vad hon eller han heter. Det är också att sprida Guds rike. Att vara lite generös. Att hjälpa till när någonting inte fungerar någonstans eller någon ska flytta. Och man vet att den personen känner inte så många. Ja, men då sprider man Guds rike och man får dit och så hjälper man den personen att flytta. Eller en människa kanske just har varit med om en skilsmässa, går i de traumatiska sakerna. Men att sitta ner med den människan en par månader och lyssna. Då och just då så sprider du Guds rike på jorden. Jo, men ska jag be då? Du får be hur mycket du vill. Men vi kan inte begränsa att sprida Guds rike till att bara be. Jag tror att Guds rike ibland behöver få lite mera händer och fötter och lite mindre mun. Ursäkta, nu blir lite nitisk och överdrivet entusiastisk här. Jag har två små grejer kvar. Jag har ett bibelställe från Uppenbarelseboken som jag vill ta med. Jag talar om Jesus. Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. Du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och det ska regera på jorden. På jorden ska vi regera. Och det betyder när du och jag går omkring och bryr oss om och älskar våra medmänniskor och kramar om den människa som kanske kämpar med depression de sista månaderna. Då går du och jag omkring och sprider Guds rike här på jorden. När vi bjuder någon fattig på mat som kanske inte har råd att äta en normal lunch för 2800 sådana familjer i Vasa som lever på utkomststöd. Då sprider vi Guds rike här på jorden. Låt oss ha blicken fäst på himmelen, men medan vi är kvar här så kan vi vara med och låta himlen komma ner på jorden genom att leva för Gud i vardagen. Vi är alltså kallade till att inte bara vänta på himlen, utan att primärt sprida Guds rike här på jorden och få denna plats att bli lite mera lik den som Gud hade tänkt när han skapade den. Till sist har ett citat av den kända engelska teologen J.H. Newman. Han säger på engelska så här, jag ska försöka översätta det, men jag ska ju bara se engelska i studenten. I sought to hear the voice of God and climb the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people. Jag försökte på något sätt att höra Guds röst och han klättrar högt upp dit för att få tag på Gud. Men Gud svarar, gå ner tillbaka, jag finns bland människorna, eller jag har min boning bland människorna, ska vi be tillsammans, kära vänner.